När jag undervisar utifrån det ljus jag har fått om det här ämnet som vi ska titta på, så brukar jag ha en grundläggande undervisning på mellan 6 och 8 timmar. Och då förstår ni att det räcker ju inte till med 60 minuter, då förstår ni. Så det blir bara en kittling. Så jag har liksom försökt att sortera och ta det som kan vara uppmuntran för oss i Värmland. Låter inte det bra? När jag var, när vi var unga, jag och Maria, och vi var på en samling, eller jag var, Maria var inte med, men jag var på en samling i Rallingsås. Jag tror det var 1994 eller 95. Så var det en samling med unga predikanter, och många av dem har jag fortfarande relation med. Och vi bad för Sverige, vi var unga, vi ropade, vi skrek, vi längtade. Och jag minns att det var en kille som kom fram och så profeterade han så här. Att Värmland ska få bli ett föredöme i det som Gud ska göra i Sverige. Och då minns jag att vi var ett bra gäng från Värmland. Det var jag och det var Putte Philipsson från Forshaga. Det var David Winedahl från Arvika. Och det var ett andra killar som vi umgicks med och även tjejer som var med. Ungdomspastorer. Så jag tänkte så här. Ja, det där säger ju han bara för han vet om att det var ett bra gäng från Värmland. Du vet, man tänker ju ibland, va? Och så gick det 20-30 minuter. Och det var en väldigt stark atmosfär, en profetisk atmosfär. Man kände hur Gud talade genom de som sjöng och de som talade Guds ord och genom bönerna. Det var en profetisk laddning i den här förmiddagen. Efter 20-30 minuter så kommer in en kille. Han kommer alldeles för sent. Jag kommer inte ihåg vem han var. Men han kommer bara in i lokalen. Jag sitter på tredje bänken nerifrån. Och han passerar förbi mig. Och Guds kraft kommer över honom på sånt sätt. Så han förlorar all sin fysiska kraft. Han segnar ner. Han börjar tala i tungor. Och så börjar han att profetera. Och så säger han så här. Så som Gud redan har sagt den här samlingen. Men för att ni verkligen ska förstå att det är jag som talar, för det är några som inte vill tro, så säger Herren, Värmland ska bli ett landskap där jag ska låta det landskap vara ett föredöme i det Gud vill göra i Sverige. Ja. Det har gått 30 år. Och då kan man fundera på, vad var det Gud sa? Tror vi på det profetiska? Vågar vi lita på det Gud säger? Kan man förstå hans tidsplan när vår tid inte är samma tid som Guds tid? Och hur ska man hantera det profetiska? Och vi ska bara, det finns inte så mycket jag hinner med nu. Vi ska försöka hinna med det jag har planerat. Har du Bibeln med dig så slår du upp Kolosserbrevet. Har du den riktiga varianten så kommer du höras. Nu prasslar det lite, eller hur? Jag fick ju lära mig när jag var riktigt ung att det här prasslet, det var det som gjorde fienden nervös. I Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 18 läser vi så här. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och han, det är alltså Jesus själv. Han är huvudet för församlingen. Vi är kroppen. Så när vi talar om det profetiska och profetens gåva och profetens ämbete, så måste vi förstå att vi är, som Paulus säger, bara ett styckverk av allt det han vill göra. Så en profetisk gåva, det är något vi ska vara väldigt ödmjuka inför. Profetens ämbete som vi kommer till och ska snudda vid är jämställt med de andra fyra tjänstegåvorna. Så att vi förstår det. Det som du läste, broder, i början här är Efesierbrevet 4:11. Det var ett ord som jag vill ha med i början. De är fem tjänstegåvorna. Min upplevelse och min teologiska grund är den att varje lokal församling har ett syfte. Varje lokal församling har fem tjänstegåvor. Finns de inte så måste man försöka ta in dem så att de befruktar och utrustar församlingen. En församling som bara har en typ av tjänstegåva kommer då efter ett antal år att bli en viss typ av kyrka, en församling. Och en annan som har bara en annan tjänstegåva kommer också bli en annan typ av kyrka. Jag tror att det Gud säger i sitt ord i Efesierbrevet, det är grunden för det finns en tanke. Gud vill att Guds rike ska etableras och manifesteras genom församlingen, men genom de fem tjänstegåvorna. Så det man kan säga att det är ett uttryckssätt från Guds hjärta att uttrycka Guds rikes principerna på fem olika sätt. Och ni vet, ni har säkert hört talas om handen, det har ni gjort, när man talar om de här fem tjänstegåvorna. Att tummen, det är aposteln. Aposteln, den plöjer. Aposteln banar väg. Han är som den som kanske arbetar hårt, går där ingen annan har gått förut. Och idag så pratar man mycket om församlingsplantering. Jag påstår inte att alla som håller på med församlingsplantering är apostlar. Många av dem är projektmänniskor, men det får stå för mig. Men aposteln finns. Den bryter ny mark. I pingströrelsens begynnelse för 100 år sedan så startades många kyrkor. Det var unga män och kvinnor som framförallt i Norrland åkte skidor. Man evangeliserade, man byggde missionshus, man plöjde mark. Man var apostlar. Man såg under och tecken och mirakler och kraftgärningar. Det här fingret, det är profeten. När grunden är lagd och när man har lagt en grund för att Guds rike ska etableras, då kommer profeten. Profeten är inte den som profeterar mest, utan profeten är ju så mycket mer än gåvan. Ämbetet pratar vi om. Den anger inriktningen. Sen kommer evangelisten. När man har fått inriktningen så kommer evangelisten, han når lite längre, ser ni. Det finns en del som har så här också, men jag har så. Han når lite längre. Det är ju en gåva till församlingen att utrusta församlingen, entusiasmera och locka fram den här själarvinnarinstinkten. Att allt det vi gör, allt det vi planerar, det är främst att vi ska få se nya människor komma till tro. Annars har ju församlingen inget existensberättigande, utan vi vill se nya människor komma till tro. Och sen då kommer herden här. Det är ringen på fingret. Det är herden, det som vi oftast i Sverige är synonymt med pastorn. Men i min värld så behöver en pastor inte vara kanske herde. Han kan vara evangelistisk, profetisk och profetisk pastor. Han kan vara en kombination. Men det är ju herden. Sen kommer läraren. Och han når in lite längre då. Och frågar du mig så, pastor Sam, han är ju läraren och han är herden. Och det finns också ett mått av apostolisk kraft över Sam och så vidare. För vi har fått olika gåvor. Och vi måste bara förstå i Sverige att jag under mina 30 år har märkt att vi har pratat för lite om det här. Och det finns en ganska grund förståelse av vad fem tjänstegåvorna finns och hur de verkar, varför de finns och framförallt hur de kan jobba tillsammans. Nu är vi som en familj här, och runt en familj då sitter man tillsammans. Och då kan jag vara öppen och säga så här att under mina 30 år i Värmland i tjänst så har min känsla varit att, och även i Sverige, men nu talar vi Värmland, att vi behöver mer kunskap om de här fem tjänstegåvorna. Vi behöver mer kunskap om det profetiska livet. Att det profetiska livet är ju inte liksom signifikativt med några vildhjärnor som springer omkring och hör Gud tala och profetera här i vilt och liksom poppar upp här och där. Det är inte att leva profetiskt liv. Profetiskt liv, gåvan, profetisk gåva, kan du få en tisdagkväll på bönemötet här i Pingstkyrkan. Det är en gåva som Gud ger, som vilka gåvor som helst. Profetens ämbete enligt Efesierbrevet 4:11. Det är ett ämbete som Gud hamrar ut efter tid. Det kan inte bara få så här en tisdagkväll, utan det är när Gud jobbar i dig, i ditt liv, med karaktären, substansen, kopplat till ditt förhållande till Guds ord och så vidare. Då hamras det ut. Det är därför som några blir lärare. Därför Gud bekänner sig till både intresse och gåvor som läggs ner. Så en som är en bibellärare idag, han vet ju inte allting när han är ung. naturligtvis. Men han tränas utifrån det han redan har fått, och så hamras det ut med tiden till andlig mognad för att den gåvan ska utrusta församlingen. Varför då? Att bli mer skicklig att vinna människor. Så hela tiden så förstår vi att Guds tanke med tjänstegåvorna är att kroppen, församlingen, ska bli uppmuntrad. Amen. Och vi behöver mycket uppmuntran i Värmland. Värmland är en av de landskap kanske i Sverige som, när jag reser, så man tänker sig, jaha, Värmland, vad är det? Det är Sola i Karlstad. Och så tror de att det är solen. Till och med, redan då förstår man att de vet ingenting. Och så många pastorer som har sagt, ja, tänk, där skiner solen. Ja, men det är inte den solen, det är ju Sola. Ja, det är något annat det. Men vi behöver få bli inspirerad av detta med profetens gåva. I Efesierbrevet kapitel 1, när aposteln ber sin förebön för församlingen, så ber han i vers 17 att församlingen i Efesus ska få två saker. Och det var vishetens ande och uppenbarelsens ande. De två sakerna, skriver Paulus, de här två sakerna måste ni få tag i. Och det är samma budskap idag. Den heliga ande vill ge oss vishet, att kunna förstå tjänstegåvorna, förstå gåvor. Och vi måste få uppenbarelsens ande. Varför? Jo, därför att då får ni en rätt kunskap om honom. Så det Paulus säger är det, man kan ha fel kunskap om Gud. Om man inte förstår andlig vishet, vad det är, och förstår att uppenbarelsens ande står i opposition till kunskapstro och kunskapens ande, förstår ni, det är intellektet, då får vi en fel bild av vem Gud är, och när vi får en fel bild av vem Gud är, då blir det mesta fel. Det är därför, lyssna, som församlingen ska leva i ett profetiskt atmosfär. Varför då? Guds ande är profetisk. I honom så fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir det också sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så apostlarna och profeternas grund i Gamla testamentet och även Nya testamentet ligger till grund för det Gud vill göra i församlingen. Amen. Jag vill säga några saker först innan vi går in och tittar på den här gåvan. För idag så förstår jag att vi vet, alla ni som sitter här vet ju inte om ni är profeter. Det är väldigt stora ord. Men vi måste få kunskapen om vad profetens tjänst är i Sverige. Det är två tjänstegåvor av de här fem som, ska inte säga misshandlade i Sverige, men som vi pratar lite om. Det är aposteln och det är profeten. Vi pratar mycket om läraren, herden, evangelisten. Men aposteln, då har vi bråkat om mycket, och vi har haft olika suspekta förhållningssätt till profettjänsten. Därför att alla vi har en historia där vi har sett hur man har missbrukat det profetiska. Och vi hinner ju inte alls gå in på detta nu, men det är viktigt att när man har en profettjänst och när Gud jobbar genom dig och mig i detta och hamrar ut någonting, att vi är ödmjuka inför det Gud gör. För helt klart är det så att om församlingen ska överleva den tid vi är i nu, så måste vi ha profetisk gåvor i församlingen som fungerar, och vi måste ha profetens ämbete för att kunna förstå vad som sker bakom det vi ser. Därför att det är faktiskt så att Gud har bestämt att han visar allt för oss genom sin helige ande. Vi lever inte i lagen längre. Vi lever i en helig andes tid. I Gamla testamentet, så de här profeterna som gick omkring där, då hade ju den helige ande inte fallit. Och du kan läsa om Jeremia, Jesaja, Obadja, Habakkuk, Haggai och så vidare. Profeter som stod upp i en tid och i otid. Och då hade den helige ande inte fallit på pingstdagen, men ändå så hörde de Gud tala. Och det som var signifikativt med profettjänsten i Gamla testamentet, det var ju att alltid när de talade så var det kopplat till bot och bättring, en omvändelseteologi. När folket gick fel så sände Gud profeter för att säga, ni går fel, ni måste omvända er. Det var ju profetens liksom essens, grund. Och gamla testamentets profeter för mig är ju det som pekar in i nya testamentet. Så vi måste förstå vad Gud gör genom den helige ande idag. Hur Gud tänker med den helige ande, varför han kom. Så måste vi få med oss gamla testamentet också och förstå vad Jeremia, vad gjorde Jesaja och så vidare. Man kan säga att det som är signifikativt, symptomatiskt för alla dem, det är att de, när de talade, så talade de: ni är på fel väg, ni måste omvända om och göra bättring. Och i Nya testamentet då, det som skiljer Gamla testamentets profeter och Nya testamentet, det är att i Gamla testamentet så vilade Guds ande över några få som talade direkt ifrån Gud. Men sen på pingstdagen när helige ande faller, så har han gett oss förmåga att du och jag kan leva ett profetiskt liv, var och en av oss. Och att leva ett profetiskt liv, det är att ha kontakt med den helige ande. Amen. Visst vill vi ha det? Andevärlden är en verklighet. Jag vet nu här i församlingen här, och det sker över hela Sverige, människor som kommer till tro som har en andlig bakgrund. Bara här om dagen så hörde jag, det var på tv eller radio, det ska startas ett nytt program igen på SVT om nyandlighet och sökandet efter andliga. Så det finns en andlig verklighet. Men det är den helige ande som är den ande som är Guds ande. Och genom den helige ande kan vi leva ett liv som inte styrs utifrån våra fem sinnen, utan som styrs utifrån den helige ande. Och en församling, en troendes gemenskap som inte lever i den helige andes atmosfär, då blir det mycket lagerskhet, det blir tungt. För den helige ande lyfter alltid. Så det är möjligt för var och en av oss som sitter här, genom den helige ande, att höra Gud tala och lyda den helige ande. Och den helige andes primära uppgift är att förhärliga Jesus Kristus, vem han är. Så vi förstår vad Jesus har gjort på korset. Halleluja! Amen. Är ni med? Så utan den helige ande så är det ganska kört. Och den helige andes uppgift är att du och jag ska förstå vem han är och att han vill ge oss goda gåvor. Amen. I Apostlagärningarna kapitel 13 så vill jag bara visa dig att det finns en koppling mellan apostlar och profettjänster. Vi talar väldigt mycket om apostlar. Gör vi inte det? Församlingsplantering. I pingströrelsen håller man på väldigt mycket med församlingsplantering, och vi gör det ibland framgångsrikt, och ibland håller det tag och ibland så försvinner det. Men det står i kapitel 13 i Apostlagärningarna, vers 1 till vers 4. I församlingen i Antiochia så fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Neger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade sedan ut dem. Sen står det vers 4. Utsända av den helige ande gick de ner och så gick de vidare. Det fanns alltså apostlar som samarbetade med profeter. Så vad är då en apostel utan en profet? Vad är en profet utan en apostel? Ja. Och det här sambandet måste vi förstå i Sverige. Att om vi ska få se framgångsrika församlingar som vinner människor, så måste vi ha en grund, en apostolisk grund, där det kommer in en profetisk tjänstegåva eller en atmosfär där vi kände, vart är vi på väg? För många år sedan, när jag var på väg till en konferens, så hade jag en märklig dröm. Och den har jag burit med mig i många, många år. I drömmen så sitter jag en sån här hästdroska, ni vet. Och så det var tre eller fyra par med svarta hingstar som drog den här hästdroskan. Och i den här vagnen så var det var lovsång, det var jubel, det var världens drag. Och i den vagnen sitter jag i drömmen. Och jag tittar på alla och alla är så glada.
Och det är sånt fruktansvärt drag. Som den värsta, du vet, lovsångskonsert. Och så tittar jag på henne och så ställer jag en fråga så här. Hur är du? Jag bara undrar, vart är vi på väg? Och då säger han så här. Titta på mig rakt in i ögonen och säger, har ingen aning, men det är så underbart. Och i drömmen så blir jag orolig. Så jag tittar mig omkring och så ser jag en annan som sitter där. Och jag försiktigt ställer frågan också. Ursäkta mig, men det är våldsamt drag här. Alla är så glada, det är sån lovsång, det är sån atmosfär. Men vart är vi på väg? Och han tittar på mig och nästan idiotförklarar mig. Och så hör jag i drömmen, han säger, har ingen aning, men släpp loss, tänk inte på det. Det är ju så underbart. Och så tittar jag på en tredje person som jag tyckte såg ut som en ledare. Så tänkte jag drömmen, hur ser man ut då? Ja, det. Och ställer samma fråga. Du som är ledare, vart är vi på väg? Och då säger han så här att jag har faktiskt ingen aning. Du får väl faktiskt titta själv och titta vem det är som håller i tömmarna på hästspannet. Så i drömmen så slår jag upp en stor dörr och så kikar jag fram så här och försöker se vem det är som sitter och håller tömmarna som kör den här vagnen. Och till min stora förvåning och fasa så får jag se att du är ingen som sitter där. Hästarna har skenat. Och i samma ögonblick så vaknar jag. Det här drömmen kom tillbaka 3 gånger. Inför en konferens jag skulle ha, en ganska stor pingkyrka i Sverige i Norrland. Och jag förstod vad Gud ville säga. Att, lyssna, allting kan vara underbart. Men utan en profetisk atmosfär och en profetisk inriktning så är det väldigt stor skillnad på att veta att allt är underbart, men vart man är på väg. Och där kommer profettjänsten in. Och lika så som Gamla testamentets profeter som kanske inte var så populära, du vet. De predikade bot och bättring, att nu är ni på fel väg. På samma sätt har Gud bestämt att den första kristna kyrkans framfart var helt beroende av apostlatjänsten och profettjänsten. Och det är likadant idag. Jag menar på att en framgångsrik kyrka i Europa, och det kan vi ha många exempel på, så ser man hur det finns en stark liksom, apostolisk kraft i församling, ett driv att bryta igenom, vinna nya människor. De stora samlingarna är oftast bönemöten, lovsångsnätter och faste perioder. Och sen på det så kommer en stark profetisk atmosfär där profeterna har sin självklara utrymme, där allt ska prövas, men där de får plats. Och det här för mig, tror jag, mitt i den tid som är nu, måste vi förstå att det här är bibliskt. Att ska vi få slagkraftiga församlingar så behöver vi profeter även i vår tid. En profet, lyssna, kommer aldrig att bli populär för de som lever i synd. Men för de som har en längtan efter att få se andliga genombrott så blir de en välsignelse och en inspiration. En profet kommer ju aldrig att säga det som folket kanske vill höra. Utan en profettjänst i Nya testamentets tid, i vår tid, precis som på Gamla testamentet, har fått en kallelse att tala ord ifrån Gud. Där allt ska prövas. Men det särskiljer sig från en lärargåva, evangelistgåva, så särskiljer det sig. Och det är det som Gud har bestämt. Att de ska vara olika. Det är samma ande, det är samma Gud, men det ska administreras på 5 olika sätt. Och mångfalden behövs. Och då får vi inte trycka ut liksom, ja men vi vinner så mycket människor nu så vi har inte tid att lyssna på profeten eller läraren. Ja, men nu är vi inne i en djup tid och studerar Guds ord på djupet. Så nu har vi inte tid att lyssna på profeten eller på evangelisten. Det där kommer att göra att vi får ju församlingar som blir väldigt felriktade. Utan Gud har bestämt att profettjänsten även i Sverige, den måste lyftas upp på ett rätt sätt. Vanliga missuppfattningar som jag möter ibland när man har längre tid på sig, det är rent teologiskt att de här profettjänsterna inte längre ska finnas. Det upphörde liksom med första kristna församlingen. Då försvann det liksom. Men det är inte sant. Jesus själv refererar ju till profeterna i Gamla testamentet. Och Jesus själv har ju faktiskt talat om dem. Så de är ju superviktiga. Jag ska se vad jag ska gå vidare här, för det är så mycket. Det finns utmaningar. Du som känner att, för man kan ha en gåva. Gåvan att kunna profetera. Paulus säger, alla ska kunna profetera. Eller hur? Alla kan profetera. Att profetera, det är inte samma sak som att få kunskapens ord. Jag har varit i sammanhang där man känner hur Gud vill tala. Och så sitter någon och trycker på att de ska få någonting som ingen annan vet. Du vet. Och Gud, ge mig någonting nu som ingen annan vet. Så att jag får stå upp och tala ut någonting från ditt hjärta, Herre. Som ingen annan vet. Och så tror man att man profeterar. Det gör man inte. Då får man kunskapens ord. Att profetera, det är inte att veta någonting som någon annan inte vet. Att profetera, att leva i den helige andes flöde, i närhet med den helige ande, det är att få ett ord i rätt tid till rätt person. Och det blir först ett profetord. Om jag talar ut ett ord till exempel för att ta till Maria då. Nu känner jag henne för väl, så nu kan inte jag profetera över henne. Men om jag skulle profetera, säger vi Maria. Och jag upplever att jag får ord ifrån Gud. Som inte är helt liksom nytt för henne. Men hon hör det. Och när det finns ett gensvar i henne. Att det finns ett gensvar i hennes and, hennes hjärta. Att det här var precis det jag behövde just nu. Jag har gått och bett om det. Jag har längtat efter det. Då när hon tar emot det. Det är då det blir ett profetord. Hon kanske inte ens förstår det just då. Men längre fram så förstår hon att det ordet hjälpte henne just då. Förstår ni? Därför så brukar jag säga att det är ofarligt att profetera. Om man är lite ödmjukt lagd. Därför Paulus säger att alla kan profetera. Men alla är ju inte profeter. De som är profeter till ämbetet, de profeterar ju inte så mycket, kanske. Utan det är mer att man ser sammanhang i samhället, i Kristi kropp, i församlingen. Man ser det i anden, den andliga infrastrukturen, saker som händer i teologin, sekulariseringen, liberaliseringen. Det finns saker som dyker upp som inte är rent. Då kommer profeten och undervisar, klarlägger och lägger fram på bordet. Och så får människan chans att omvända sig. Det är ett ämbete. Och den blir aldrig populär. Så är det bara. Men en gåva. Alla kan få den. Alla kan profetera. Jag var på ett ställe här nu bara några veckor sedan. Och Guds ande kom över hela mötet. Jag hör mig själv stå och säga. Alla ni som vill ha en profetisk hälsning. Rusa fram och ställa er. Och då kommer fram 60 stycken. Och tänker man så här, hur kan man säga så? Ja, för det första var det inte jag som sa det. Det drabbar dig. Och så tänker man när man står där, 60 stycken här som väntar på att jag ska ge något. Jag kan ju inte ge något. Men då börjar man att be. Och så hör man Gud tala. Så säger man bara det han säger. Och för de personerna så tog de emot det. Och då blev det profetiskt. En strof, en mening, ett sammanhang, en bild. Som du talar ut, så blir det en hjälp. Det livet är det livet som Gud har tänkt att alla församlingar ska leva i. För då kommer man till gudstjänster och tänker så här. Jag får inte missa gudstjänsten. För tänk om det händer någonting som Gud vill säga till mig. En församling som inte öppnar upp för det profetiska på olika sätt. Och tillåter profettjänsten över tid. Kommer att bli en kyrka som kommer att skrumpna ihop. Det blir lagiskt. Det blir kravfyllt. Och det blir massa konstiga saker. Men den profetiska anden och den här tjänsten. Den kommer att lyfta. Och det måste få finnas i kroppen. Och i Värmland, vänner, så vi har för lite av det här. I våran pionjärkyrka vi hade en kyrka uppe i norra Värmland. Den finns inte längre tyvärr, men saker händer. Och när människor inte finns, då finns inte kyrkan. Men Guds rike består. Så kan vi vittna om att den profetiska atmosfären och de möten vi hade, konferenser, sammanhang, bönenätter, böneperioder och allt det här vi levde i, det var otroligt starkt. Så det gjorde att folk, de kom ju liksom långväga ifrån. Inte för att vi hade någonting, men för anden hade bekänt sig till den platsen. För vi hade sagt i vårt ledarteam, vi öppnar upp för det här. Så kom Gud. Och människor blev berörda, helade, befriade från onda andar. Det kom människor från New Age-världen. Du vet att drygt 70% av alla vi döpte fick vi vara med och kasta ut demoner ur. För oss var det vanligt. Och det är bibliskt och det är inget konstigt. För den som inte tror på det, då är det dags att vakna. Så den profetiska atmosfären gör att församlingar börjar öppna upp sig för det övernaturliga. För den profetiska anden är övernaturlig. Och tidsperspektivet när man profeterar och när man ser saker, det är svårt att förstå, eller hur? En profet kan säga, du kanske känner igen dig, kan säga saker som du själv inte förstår. Men efter ett tag så förstår den som tog emot det vad du sa. I våra liv, i mitt liv, så har Gud sänt profettjänster, riktiga profettjänster, kanske 6-7 gånger och talat in i mitt liv. Och jag har inte förstått vad som har sagts för långt efteråt. Men när jag ser tillbaka så förstår jag att det blev en byggsten i det som skulle komma längre fram. Och när jag kom längre fram i livet så påminner den helige ande mig om vad han hade sagt tidigare. Och då blev det en hjälp vad jag tog emot då. Så blev det en byggsten in i det som var nu. Det är därför som jag började med att säga att Gud hade sagt om Värmland skulle bli ett föredöme. Och nu kan man tänka 30 år senare. Hallå? Är det inte dags att du säger något nu? Gud kommer alltid att hålla vad han har sagt. Men hans tidsperspektiv, det är inte mitt tidsperspektiv faktiskt. Om man tittar i Gamla testamentet så förstår vi att den här tjänsten är superviktig. Varför då? Utan profettjänsten i Gamla testamentet så var det till att Jesus skulle födas i Betlehem. Ingen. Ingen hade fått veta att judarna skulle få tillbaka sitt land och återvända dit om inte profettjänsten hade funnits. För de hörde från Gud. Ingen annan fick det, men de fick det. Om vi tror på det, att Bibeln är sann, och vi sätter vår tro till det, då förstår vi att Nya testamentets profeter hade ju, så förstår vi att då hade inte församlingen varit där den är idag om inte profeterna hade funnits. För att starta en församling, det är inte svårt. Det svåra är ju vilken riktning det tar. Och det är därför så behövs profettjänsten och ge inspiration och kraft in i det som kommer. Så den profetiska dimensionen i varje lokal församling är grunden, menar jag på, för att det ska vara en kraft som genomsyrar den. Den helige andes kraft. Utan den helige ande och den profetiska dimensionen, ja då försvinner ju längtan också. Och min fråga är ju till Värmland när jag har rest ibland och haft samtal. Och jag frågar mig själv, tror vi på den profetiska tjänsten? Tror vi på det anden talar in i våra liv? För om vi tror det, då blir det konsekvenser i våra liv. Då måste den längtan börja födas efter att det han har visat, det jag inte kan se med mina fysiska ögon, det kan jag se i anden i mitt böneliv. Och det som fyller mig, mitt inre och min ande, det är det som kommer ut i min mun när jag ber. Jag tycker ibland man kan höra när folk ber hur pass mycket de liksom tror på den heliga ande. För jag kan inte göra någonting. Det är han som gör det. Den helige ande. Finns det plats för det heliga andes profetiska dimensioner i våra församlingar? Ja, då säger vi, ja men det gör det. Då finns det hopp. Men om vi stänger för den heliga ande och den dimensionen, då har nästa generation inte mycket liksom att hämta. Därför att församlingen är en övernaturlig institution, givet av Gud själv. Det är ingen förening, det vet vi. Det är en helig gemenskap, en troendes gemenskap. Och de här fem tjänstegåvorna, de måste vi liksom bara acceptera att de finns och bejaka dem. Och de som har profetisk gåva, släpp fram dem. Du vet, en som har en gåva, exempelvis profetisk gåva, och profeterar, han kommer profetera fel ibland. Men den som har profetisk gåva och aldrig profeterar, han gör alltid fel. När jag reser förstår jag att det är ju, när vi var unga, säg 30 år tillbaka, alla vi som sitter här. Så min värld, det jag möter är att då var det ju liksom profetiska hälsningar var ju vanliga. Och uppe i norra Värmland när vi hade liksom, vi hade mycket undervisning om gåvor och hjälpte folk att komma ut i gåvorna. Och när någon skulle profetera, då visste vi vem som hade uthyrningens gåva. Så drog vi bara fram den på estraden. Och så drog vi armkrok och så kom det tungotal och så kom det en uthyrning på den profetiska gåvan. Och så bara blev det människor som tog emot det tro. Och det blev en fantastisk hjälp. Så människor blir ju inte hjälpta i första hand för att vi är så fantastiska. Utan människor blir hjälpta för att den heliga ande flödar genom oss i olika gåvor. Och det profetiska livet, det kan vi leva, alla vi som är här. Ett övernaturligt liv. Att be, meditera på Guds ord och höra vad han säger. Och det är ju en annan undervisning hur man hör och så. Men det är ofarligt att pröva. För om du misslyckas, vad är problemet? Inget problem alls. Det är för du ska pröva allt. Jag minns på den här straden, mitt på 90-talet, så var det en kille som var här och han hade med sig det han kallade för profetlärjungar. Och jag satt lite längre bak och han skulle lära dem att profetera. Och jag är ju starkt emot det. För det finns inga uppslag på att vi ska lära folk att profetera. För det är en gåva som du har eller så har du inte. Sen kan du träna sig den och mogna. Men du kan inte liksom, du vet. Så han stod där borta någonstans. Och så stod det en, jag tyckte synd om honom, en kille här. Och så var det lite halvfullt med folk. Och så skulle han då titta på folk och profetera. Ungefär som det var klippkort på det där. Så han tittade på en kille och så pekade han på honom. Han hade lite långt hår så här. Så han sa, bara ställ dig upp. Han hade ganska långt hår. Och så sa den här killen som stod här, ja. Han sa, ja du gillar musik, sa han. Bara, ja, vem gör inte det liksom? Och så hade han långt hår och så sa han, ja du gillar hårdrocksmusik, sa han. Nej. Och sen så fortsatte killen att säga, ja men du, och så sög han på det så här, var lite andlig då va. Ja men du spelar elgitarr, va? Nej. Ena efter det andra kom, va, och ingenting stämde. Och killen som liksom var lite overseer då, hade ansvar för den här killen, han sa, vi stoppar det. Ingenting blir rätt, va. Därför att då tittade han på den killen. Och liksom, det blev inte anden, det blev själiskt. Så trodde han sak utifrån det han såg. Och så talade han själiskt. Och det där det är okej, va. Men jag menar på att vi kan alla leva ett profetiskt liv som handlar om saker vi ser bortom det vi ser. Och förstå saker som händer bakom det som händer. Och det liksom är någonting som Gud vill ge oss. Och det är en gåva vi får. Och det är klart, den gåvan måste ju ges näring. Och det innebär det att vill man leva ett profetiskt liv, om man har ett ämbete som profet, eller vill ha en gåva och leva i det starkt, så kan man heller inte leva hur som helst. Man kan inte leva hur som helst som kristen. Det förstår vi. Men den här gåvan är så beroende av att man lever i symbios med den helige ande. Och jag vill mena att man kan leva ett mycket, mycket starkt profetiskt liv och vara helt normal. Jag tror inte på överandliga toner, men jag tror heller inte på underandliga toner. Utan jag tror på andlighet. Jag tror på sund karismatik. Alla kan vi tala profetiska ord till uppmuntran och uppbyggelse. Och ibland så kan vi säga ord som vi får till någon som den inte förstår, men efter en tid så förstår den. Och ibland så kan vi komma med ord faktiskt som korrigerar och som skär som en kniv. Och det har jag varit med om, och det är inte roligt. Men vi gör det för att vi älskar människor. Vi älskar Gud så mycket så vi älskar människor, så vi måste bära fram det som ligger på hans hjärta. Och Paulus själv säger så här, vet du, att om det kommer in människor som inte tror på Gud i kyrkan och hör oss tala i tungor, då är vi galna. Men däremot om de kommer in och vi talar profetiskt ord som avslöjar deras synd och deras, vad de håller på med, och som hjälper dem att bli upprättade, det är attraktionskraft i det. Det är därför som vissa församlingar idag i Sverige, de växer. Numerärt, de växer, det är andlig styrka. Varför gör de det? Jo, därför det finns en profetisk dimension, en touch över deras sammanhang som gör att man känner, där bor Gud. Där talar Gud. Genom lovsång, predikan, genom profetiska tilltal, genom förbönen. Och, du vet, det händer saker. Det är det som är attraktivt. En kyrka som inte har den här dimensionen, för mig, det är ju en död kyrka. En kyrka som inte tror på profetämbetet och släpper fram det och gåvorna, ja, men vad har vi kvar? Så det vi förstår i all enkelhet, för jag försöker bara dra liksom lite så här stora penseldrag, det är att den här profettjänsten är viktig. Finns den inte så får man ta in den. Man kan tränas in i den. Den som har det som ett ämbete. Den som har gåvan måste bli trygg. Få gåvan identifierad, bekräftad och bli trygg med den. Och därför så är jag helt säker på att vi behöver lägga mycket, mycket mer tid i våra kyrkor i Sverige. Att uppmuntra människor att få tag i de andliga gåvorna. Det står i 1 Korinthierbrevet 12 att Paulus vill inte att de ska vara okunniga om de andliga gåvorna. Och för att får inte de fungera, då vet jag inte vad som fungerar. För skön känsla kan man få, och man kan ha mycket, men om inte anden får vara där, då har vi inte mycket. Vi lever i en tid idag, vänner, när teologin är under attack, synkretismen, liberaliseringen, moralfrågor, värderingsfrågor, överlåtelsen till ordet, till ordets auktoritet och allt det här. Och mycket av de andliga råmärken har ju förskjutits. Och det gör att jag tror Gud sände sina profettjänster rakt in i Kristi kropp just nu. Sverige är en ankdamm av det Gud gör i hela vår värld. Det är ett litet land med 10 miljoner människor. Med ganska få kristna, få kyrkor. Men internationellt så förstår vi att Gud, han jobbar genom sitt eget ord. Han jobbar genom den helige ande. Men han sänder också tjänstegåvor till Kristi kropp. Och de äkta profettjänsterna som har god frukt. För det är på frukten man känner trädet. Så förstår vi att Gud talar idag. Vad säger den helige ande idag genom sina profettjänster? Ja, jag tror han talar om omvändelse. Jag tror han talar om omvändelse från döda gärningar. Jag tror han talar om omvändelse, att hitta tillbaka till centrum, till kraften i evangeliet. Där synkretismen, liberaliseringen ibland har tagit ett strupgrepp kring oss. Och då sänder Gud profeter för att tala Guds ord, så att den helige ande kan tala genom det de säger och dra oss tillbaka till centrum. För det är bara centrum, Jesus Kristus, som funkar. Inget annat. I Karlstad, där vi är nu, det är ingen kyrka som ska bli känd. Det är ingen person, inget namn som ska bli känd. Det är han som ska bli känd. Jesus Kristus. Och jag ska berätta att när jag var ung så såg vi det här profetiska livet fungera i den kontexten jag växte upp. Det var en liten kyrka som inte växte numerärt, men den växte väldigt i andlig styrka och gåvorna bara poppar upp som popcorn, vet ni. Och jag minns att min pappa som var föreståndare, pastor där, han bjöd in profettjänster. Så jag minns när Birger Olsson, en känd profet, pappa tog in honom på 3 veckors bibelstudiekvällar. 3 veckor, vet ni. Och vi satt långt bak, vi killar. Och bara han kom in genom dörren, va, så fick vi syndanöd. För man kände som Guds närvaro och man fick en sån respekt för honom. Men det gjorde någonting med oss. Så vi spontant började ha bönenätter. Vi började profetera över varandra. Vi började se hur det profetiska ordet uppfylldes. Vi började profetera över dem vi inte vi kände. Och Gud verkade med sin kraft. Det här föranledde till att vi ville ha mer av Gud. Vi ville leva det här profetiska livet, det övernaturliga livet, men på ett naturligt sätt. Så vi hade spontana bönenätter. Och under en tid så hade de bön i kyrkan varenda kväll och varenda dag klockan 10. Så man fick välja när man kunde komma och gå så här. Under den perioden så glömmer jag aldrig hur vi låg en tisdag kväll på knä på den tiden. Man låg på knä och bad. Det var fullt med folk i kyrkan. I Östergötland. Det här var 84-85. Jag var 15-16 år. Och under bönen så springer det in 2 stycken så här brandkårsmän, räddningstjänsten, vet du, med hjälm och du vet, slangar och grejer. Och bara ropar, ni måste utrymma lokalen. Va? Och min pappa som leder där och några andra ledande bröder i församlingen, och reser sig upp och frågar, vad är det frågan om? Liksom? Vi håller på och ber här. Då hade 3 stycken grannar, oberoende av varandra, ringt och sagt att det brinner i pingstkyrkan. Hela taket är övertänt. 3 stycken. Så det var 2 stora brandkårsbilar utanför. Och de skulle precis rycka in. De undrade var någonstans det brann. Det fanns ju ingen rök, det luktade inte rök. Men det var fullt med eld på taket. Och det där hade man bara läst i böcker. Och så som tonåring så får man ligga på ett sånt bönemöte och se hur brandkåren kommer in och se att det brinner i pingstkyrkan. Och pappa säger bara, nej, det är lugnt, det är bara Guds eld, säger han. De fattar ju ingenting. Och man kan fråga sig, varför hände det som hände? Jag vet inte. Men det som hände den perioden i mitt liv, det var att den profetiska dimensionen blev så tydlig. Och då förstod vi att det här kan man växa i. Och det hinner vi inte gå in på, men hur man växer i den gåva man har fått, det är att man läser Guds ord. Att man är nära den helige ande. Att man är noga med morala värderingsfrågor. Att man underordnar sig en församling. Att man har någon som kan tala in i ens liv. Det finns massa saker som är nycklar för att behålla en tjänst och växa i en tjänst och en gåva. Så jag vill bara i all enkelhet den här timmen säga till dig att den här profetiska dimensionen, när du ber och du får saker från Gud, kanske en tanke som du tycker det här är galet, du ska ringa någon, du ska göra något, du ska gå till någon. Pröva! För tänk om det är Gud. Det finns allt för många berättelser, bara i Värmland, där en del har fått sådana konstiga grejer för sig. Man förstår inte varför man gör det, men man gör det för att man känner att det är någonting i detta som luktar Gud. Och så har man tänkt, men vad spelar det för roll om jag misslyckas? Och så går man, och så är det rätt. Nyckelpersoner kan bli frälsta, få veta vem Jesus är. Om vi vågar gå in i det som ingenting är, för att det som ingenting är ska bli till. Det är att sätta tro till det profetiska, till den heliga anden. Innan vi slutar så vill jag bara ta med och berätta att när det gäller profetior generellt så finns det 2 olika typer av profetior, som jag förstår det. Jag är ingen teolog, Sam är teolog, jag är inte teolog. Är det inte så? Du är teolog. Jag är inte teolog. Men det finns ovillkorliga profetior. Och så finns det villkorliga profetior. Det betyder att Det finns profetier i Bibeln, bland annat Uppenbarelseboken och Jesu återkomst. De är alltså ovillkorliga. Du kan be hur mycket du vill emot att Jesus inte ska komma tillbaka. Han kommer inte lyssna på dig, för han kommer att komma tillbaka. Det finns profetier, skeenden, tidsplaner som han har bestämt som du inte kan ändra på. Och det är Jesus andra tillkommelse och det är Uppenbarelsebokens sätt att se på det. Vi tror på detta. Det är ovillkorligt. Sen finns det villkorliga profetier som där det beror väldigt mycket på mottagarens tro och lydnad. Så en profetia är ju inte bara för att någon profeterar över dig eller att du profeterar över någon annan, så betyder inte det att det kommer att bli så. Utan det ligger hos mottagaren att tro profetian och lyda profetian. Jag har ju hört de här som har fått en profetia tydligt, konkret, och så åren gått och så har man bara väntat och i princip haft armarna i kors och så händer ingenting. När Gud säger i sitt ord att när du får ett ord så ska du gå i tro på det ordet och i lydnad. Och då kan du gå i linje med det som Gud har tänkt för dig. Förstår du? Så du har ett val när du får ett profetiskt ord. Att lyda det profetiska ordet. Pröva det och lyda det. Och tro Gud om det. Och ge Gud chansen att det ska få bli en verklighet. Sen kan man faktiskt bara säga, ja det var säkert rätt men jag tror inte på det. Och då kan man gå väldigt fel. Till exempel, om man tar ett praktiskt exempel som jag själv hörde en vän var utsatt för. Han fick ett profetiskt ord om för många, många år sedan att han skulle få ett framgångsrikt affärsimperium i princip. Och han skulle lyckas i sin business och allt det här, vet ni. Och Gud skulle vara med och Gud skulle ge dem en fantastisk framtid. Och så hände ingenting. Så jag frågade honom, men hur har du hanterat den profetian? Tror du på det? Har du gått i lydnad? Berätta för mig vad du har gjort som kan liksom koppla med det ordet. För att jag har inte gjort någonting, sa han. Jag bara går och väntar. Ja, vad väntar du på då? Ja, jag vet inte, men profetian kom ju så jag bara går och väntar. Ja, men du måste ju visa Gud att du tror på det. För Gud har gett dig en fri vilja som han vill koppla med. Så du måste ju själv vilja tro på det profetiska ordet. Och när du tror på det han har sagt och prövar det, om det då är Gud, då kommer det bli till. För det han säger, det blir ju så. Så om du går i det ordet och går in under hans lydnad och vilja, och det kommer att kosta på i den här tiden att gå hans vilja. Det är en annan liksom undervisning. Men då kommer det han har sagt att bli till. Och då förstod han det. Och då var det vissa saker som han började göra. Han började be utifrån profetiska ordet. Han började läsa Guds ord. Guds ande talade till honom. Han fick ta små, små steg. Idag har han en jätteframgångsrik affärsbusiness. Och nu förstod han, det var Gud. Och han ger miljontals människor kronor in i mission som frälser människor. Va? Men vi måste tro på det. Så vi kanske ibland drar slutsatsen då att eftersom en profetia talas ut och så händer ingenting, då tror att det är en falsk profetia. Vad har vi för mandat att säga det? Inget alls. En profetia som talas ut och det händer ingenting kan lika väl vara en sann profetia. För det beror på hur vi hanterar det. Och för att ge dig lite tips. När vi profeterar över människor, som Paulus säger, vi kan alla profetera, så är det lätt att profetera över människor. Ge uppmuntrande ord som anden ger. Du vet, det kan vara en bibelvers, det kan vara en bild, det kan vara, du vet, allt det här. Men sen kan vi ju profetera över större sammanhang. Församlingar, och vi kan profetera några år framåt i tiden. Men jag tänker på Jesaja profetia om Jesu tillkommelse. Det var 700 år, då snackar vi profetia. Och när jag, som ett tips är att när du får saker över dig, över ett sammanhang eller någon, eller du vet, ett större perspektiv, så skriv gärna ner det. Spara det i en profetisk perm. Och jag har gjort så här ibland eftersom jag har försökt att leva i detta under många, många år. Att när Gud ger mig saker som har kanske till en församling att göra, ett sammanhang, en bygd. Han visar mig saker som är större än bara personliga profetier. Då skriver jag ner det. Och så kan jag säga på torsdag kväll när jag kommer på första mötet. På söndag förmiddag, för då är det oftast mest folk i Sverige. Då ska jag profetera över den här församlingen. Det går ju ryktet både fredag och lördag. Ni måste komma, det kommer profetia. Det jag gör då är att jag läser innantill i princip allt det som Herren har visat mig innan som jag har skrivit ner. För då vet jag vad jag har sagt och vad jag inte har sagt. Och jag bara helt nyligen så var det en kyrka i Sverige, mellan Sverige, som fick en ny pingstpastor. Och jag hade besökt en församling 2008. Och hade jag haft en profetia och så fick de en ny pingstpastor och så var det en profetia om två vägskäl. Väldigt tydligt så här. Och man hade haft upp det här i ledningsgruppen och halva ledarskapet sa det här är galenskap. Det här kan inte han ha sagt. Han måste ha sagt så här. Han måste ha menat så här. Och, så, du vet. Och den andra halvan sa nej men det tror vi inte på. Det måste ha varit så här. Var på den nya pastorn som är en god vän till mig. Han sa vi ringer upp Morgan. Det är 15 år sedan. Får vi se om anden påminner honom vad han sa för 15 år sedan. Det är omöjligt, sa han. Så han ringer upp mig och sa han, vi har en tvist här i ledarskapet. Du har varit här, det är 15 år sedan ungefär. Och du lär ha sagt det här och det här, men det kommer du inte ihåg. Så det är en tvist här. Då sa jag, men vänta lite, jag hämtar profetian. Va, har du profetian kvar? Då hämtar jag permen och så slår jag bara upp och så kan läsa innantill vad jag sa. Sen sa jag, om det är en profetia som är från Gud, det ska ni pröva. Men det här sa jag, och då vet jag också vad jag inte har sagt. Så Gud är inte flyktig, förstår ni? Gud är inte schizofren. Gud säger inte en sak ett år och nästa år så säger han en helt annan sak. Utan det finns en linje från Guds hjärta, hans vilja. Och då är profettjänsten oftast i en församling, i kroppen, i församling, den lokala församlingen, är profettjänsten att hålla linjen. Är ni med? När liksom folk börjar dra iväg åt det här hållet eller det hållet så måste profettjänsten vara den som håller linjen. Och den tjänsten, den är ju inte populär, det är ju bara så. Vet ni. Så vänner, en uppmuntran att sök den helige ande, och vi ska tala om det ikväll lite grann om den helige ande. Men sök den helige ande, för han är den tredje personen i gudomen. Man kan ha gemenskap med honom, en sån personlig gemenskap så han kan berätta för dig om saker som han vill att andra ska få reda på. Och den här gåvan, vet ni, den kopplas inte ur. Och ämbetet, profettjänsten, kopplas inte ur när man går ner från plattformen eller någon annanstans. Förstår ni? Den är alltid påkopplad. Så det innebär att du kan profetera över människor var du än är någonstans. Men då behöver man inte, som när vi växte upp samt, då fick man ju höra att man ska alltid säga så säger Herren Sebaot. Och så skulle man gärna lyfta en hand så här också. Det står ingenstans i Bibeln hur man profeterar. Men det står att man kan leva ett profetiskt liv. Så jag kan bara samtala med människor ibland. Och så mitt i samtalet så kan jag bara säga saker som löser upp knutar. Och jag satt med en pastor för några månader sedan och vi hade en lunch och han kom till mig och sa jag är så bunden. Det är någonting som ligger över mig som en blöt filt. Jag är som en gisslan i mitt eget sammanhang. Jag vet inte vad det är, sa han. Det är därför jag vill träffa dig. Och vi satt åt våran pasta carbonara. Och så säger jag bara så här, vet du. Broder, gjorde så här. Du är fri nu, så. Han bara. Vad var det som hände, sa han. Jag känner mig så lätt, sa han. Jag kan flyga, sa han. Och då, det var inget konstigt. Det var ett profetiskt ord som jag fick så bara. Och så säger man det. Så tog han emot det. Och när han tog emot det, då blev han fri. När jag ringde några veckor efteråt, två veckor, så frågade jag hur är det är. Jag har aldrig varit så fri i hela mitt liv. Jag predikar med en ny smörjelse. Tänk att de där få orden bara satte mig fri. Varför då? Det var profetiskt. Halleluja. Så i våra bönegrupper, i våra cellgrupper, vad vi kallar det för, våra gudstjänster, så måste vi ge utrymme för profetiska tilltal och uppmuntran. För det stärker oss. Och vi behöver det. Ska vi vinna en värld? Ska vi vinna Värmland? Jag och Sam, när vi har träffat andra pastorer, bland, vi har ju gemenskap, så jag tror jag sa till Staffan Hellström, så sa han så här, han som är försvagad, att tänk att bara i Karlstad så behövs det 10 nya församlingar med 1000 aktiva medlemmar i varje församling för att nå 10% av stan. Då räknar jag med Hammarö också. Hur ska det gå till? Genom profetiskt liv så kan det bli ett genombrott. Och det profetiska livet, det är ett viljebeslut. Jag vill leva det livet. Det är därför jag tror, och min erfarenhet är, att när vi vill se det här övernaturliga livet som förlöser gåvor, ämbeten, och det blir en atmosfär av, du vet, då visar det sig. Och jag växte upp med det. Jag fick höra att är det någonstans det visar sig, så måste det ändå vara i bönarbetet. Och jag ska inte gå in på det nu, men jag vill bara uppmuntra dig. Se till att du är en del av bönarbetet i församlingen. Om vi nu verkligen tror på att bön har makt och att det föds saker i bön, och att den profetiska anden är beroende av att vi ger oss hän i bön, gemenskap, relation, du vet, kontakt med Gud, det är det bön är. Då måste det visa sig. Då kan vi inte bara prata. Och det har burit mig. Jag kan lova alltså att bön är nyckel. Halleluja. Så vänner, vi kan bara stå upp tillsammans. Vi har suttit ett bra tag. Och ikväll sen, när vi har lovsång här och lite kortare predikan, så ska vi be för människor ikväll. Och vi ska lägga händerna på människor och utifrån det profetiska. Är ni med på det? Halleluja. Fader, vi tackar dig. Tackar dig för att du är här genom din helige ande. Tackar dig för att du talar till oss. Tackar att du uppmuntrar oss i all enkelhet, Herre. Tack för profetens ämbete. Låt den frigöras i vårt land Sverige, Herre. Tack att du kallar unga och äldre, tjejer och killar och män och kvinnor, Herre, att vara ett språkrör för vad du vill säga i vår tid. Jag tackar också för att vi alla kan leva ett profetiskt liv. Att kunna profetera över varandra, till uppmuntra, välsignelse, se varandra, att ge ord av uppmuntran, Herre. Tack att vi får leva i en sån nära relation med dig, helige Ande. Vi tackar dig för apostlarna och profeterna som grund, Herre. Men det är du som är hörnstenen. Det är du som är centrum. Det är du som betyder mest i våra liv, Herre. Jag bara ber om välsignelse över vårt Värmland. Jag tackar dig för att du vill välsigna vårt Värmland. Tack för nyckelpersoner ska bli frälsta. Tack att du vill tala genom din helige ande till oss för att människor ska bli frälsta. Led oss till människor, Herre. Var vi än bor någonstans, var vi än är, så låt den gåvan fungera, Herre, på vår arbetsplats och när vi möter vänner, Herre, överallt där vi är. Låt den gåvan vara påkopplad, att kunna se det som finns i människors hjärtan, att tala ord av uppmuntran, tala hopp och tro i en mörk värld, Herre, att du Jesus är världens frälsare, att du är den som kom för att frälsa vår värld, Herre, och frälsa var och en som tror. Jag tackar dig för att du låter din helige ande få vila över oss, Herre. Välsigna den här kvällen i all enkelhet och alla vi som har kommit hit och tagit tid med det. Jag ber om att du helige ande ska betjäna. Tack att du alltid gör någonting när vi samlas i din namn som står över alla andra namn. Vi tackar dig, vi prisar dig. Jag ber om en helig andes kraft och smörjelse, Herre, över den här församlingen, över den här staden, Herre. Jag ber om andliga genombrott, jag ber om nya andliga initiativ, Herre. För du helige ande är kreativ. Jag ber om att du skulle förlösa gåvor och tjänster för att skickliggöra, Herre, din kropp, Fader. Jag tackar dig, jag prisar dig. Styrk ledarskapet, styrk oss alla, Herre, genom den helige ande. Vi prisar dig. Och vi ger dig all ära, Herre. Vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig. Vi ber för en ny bönerörelse i Värmland. Att du ska resa upp bönealtare. Att du skulle resa upp en längtan att be, att fasta. Att bara leva det här djupa livet tillsammans med dig som är ett övernaturligt liv, Herre. Jag tackar dig för förmågan i den helige ande. Att både se och höra och göra utifrån det du säger till oss, Herre. Jag ber om det, Herre. I Jesu namn, välsigna oss den här dagen, Herre. I Jesu namn, vi tackar dig, vi prisar dig. I Jesu namn vi ber. Amen.